Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Skilsmässopodden är en podd om separationer, men också om bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Du kan besöka oss på vår hemsida www.maritomagnus.se. Vi har också gett ut en bok som heter Lyckligt skild. Den hittar du på nätet och i bokhandeln.
Kära lyssnare, det här är avsnitt 72.
Ja.
Välkomna.
Vilken energi.
Ja.
Vilken ingång det var, Marit.
Jag är på hugget.
Jag känner mig lite så här morgonhes, men det kanske inte gör någonting.
Nej, det gör ingenting om du är tyst en stund då och då. Okay. Det gör ingenting.
Ja.
Idag
ja.
Så ska vi ta upp, när vi var med i Nyhetsmorgon sist, så dök det upp en fråga som han, ja, det dök upp en fråga som vill ta upp med dig lite mer. Mm. Du ska nu också ge tillbaka, typ.
Ja.
Förra gången så tog jag upp en sak som var jättebra med dig.
Ja.
Och sen en sak som var mindre bra.
Ja, precis.
Nu är det din tur att göra liknande.
Ja.
Mm. Och jag vill prata om skuldbeläggande.
Ja.
Och sen så får vi ofta brev ifrån lyssnare som av typ goda skäl upplever att de sitter fast. De skulle vilja separera, men de sitter fast.
Ja.
Och det här ska vi prata om.
Ja.
Finns det något man kan göra? Finns det någonting? Sen vill jag också prata lite om utmattning.
Okej, det kan jag en del om.
Ja, det kan du en del om.
Det vet jag just nu.
Men det är liksom mera så här...
Ja, ja, men det är bra. Jättebra.
Jag vill bara börja med den här då.
Ja.
Vi var ju Nyhetsmorgon och där fick vi då en fråga som jag skulle vilja ta ett varv till. För då var frågan så här, och den är så vanlig, men jag tycker samtidigt att den inbegriper ett fel. Den var så här, eftersom du och jag då pratar om att man ska liksom göra sitt bästa och hålla igen med känslorna, så kom frågan, men om man har man inte rätt att vara arg och besviken och leva ut om man blir lämnad?
Mm.
Och då tänker jag, varför tror man alltid att det är den som är lämnad som har skäl att vara arg och besviken?
Mm.
Det kan ju vara den som lämnar som har upplevt att partnern sviker och har varit ett svin eller bedragit eller någonting och är skitarg och därför lämnar.
Mm. Absolut. Ja. Jag vet inte hur folk reagerar när de sen får reda på att det var så. Liksom.
Hur?
Förstår du? Jo, men det är så här, först är man arg på den som lämnar, för att den lämnar. Och sen får man reda på, jaha, den lämnade för att den andra parten...
Ja, men precis, det finns ju kanske, det finns alltid ett skäl.
Ja.
Varför tror man att den som lämnar alltid lämnar av... Jo, men, det är mysigare, eller vadå? Det är
men
ju för att man är olycklig av något skäl.
Ja, men jag tänker också så här, att det är på något sätt som att... I ett förhållande, när man är tillsammans, då är det liksom, det goda är att hålla ihop. Och det dåliga är att lämna.
Ja.
Ja. Så att den som lämnar gör per automatik något dåligt.
Ja, jag vet. Och, ja. Det, men att man inte kan förstå att man lämnar för att den andra kanske har gjort något dåligt. Brutit ja, överens. Ja. Att det inte ens finns i tanken. Utan att det alltid ska vara synd om den som är lämnad.
Ja, ja men nej, precis. Det, egentligen är det ju liksom ett, det är en konstigt formulerad fråga.
Ja, jag tror att den bygger på ett tankefel.
Ja,
som gör mig här och nu väldigt irriterad.
Ja.
Det är ungefär som att det här passiva. Det har alltid företräde. En aktiv handling, nämligen att ta ansvar för att vi lever i ett pissigt förhållande, för att vi bryter våra överenskommelser, att ta ansvar för det och gå därifrån, det kan dömas av omvärlden. Men att stanna kvar, eller att vara en som gör det pissigt, det döms inte lika hårt.
Jag förstår vad du menar. Jag blir inte lika irriterad.
Varför inte då?
Nej, men därför att jag känner så här, jag tror att personen som ställde frågan egentligen inte i grunden tänker så, utan jag tror att det är mer det är precis som du säger, det är en gammal, det kommer per automatik. Jag tror att frågan egentligen var så här: är det inte alltid en part som blir liksom, som känner sig ledsen eller sårad eller kränkt eller förfördelad, som har rätt att vara arg, oavsett om man lämnar eller är den som blir lämnad. Någon känner ju sig liksom
mer arg.
Ja,
men då skulle jag bara vilja säga att det är en fråga om tid. Den som blir lämnad blir arg och ledsen där och då. Den som har fattat beslutet att lämna kanske har varit arg och ledsen i många år i sitt förhållande.
Jag tycker
bara att det där är värt att tänka på. För det är ungefär som att den som lämnar alltid är en bov.
Ja, det håller jag med om. Ja. Det tycker jag är fel.
Det kan vara den andra som var en bov. Ja. Så att man blev tvungen att ta konsekvenserna av det.
Ja, absolut.
Det.
Ja. Ja, det, alltså, man kan ju fortsätta det där lugnt som helst.
Du menar att vi inte ska det nu?
Ja. Nej, men jag tänker bara så här. Att den som har varit otrogen och begått ett fel i förhållandet.
Ja.
Har inte den rätt att vara ledsen om den andra lämnar?
Jo, alla har rätt i alla sina känslor.
Ja,
men det är inte så att den som lämnar alltid mår toppen och går till någon härlig älskare.
Nej, det är sant.
Det är sant, ja. Nu lämnar vi det där då. Ja. Och sen så ska du nu säga... Förra gången så tog ju jag upp liksom en sak som jag tyckte var jättebra med dig i vårt förhållande. Det här att du gör fredstrevare.
Mm.
Jag kunde inte låta bli att passa på att också säga någonting som jag önskar att det skulle kunna bli bättre på.
Ja.
Nämligen att inte säga ja till saker som du sen inte gör.
Ja, precis.
Idag ska du ta upp...
Får jag bara säga en liten parentes där?
Ja.
Därför att när du hade sagt det så var det en lyssnare...
Vi ska bara då säga att det som jag sa var att jag tycker att det är jobbigt att jag frågar dig, skulle du kunna göra det där, den här sysslan? Och du säger ja, och sen glömmer den.
Precis.
Och sen så får jag hela tiden hålla på med den. Då hade jag önskat att du inte skulle bete dig på det sättet. Vad säger du?
Nej, men, och då var det ju en lyssnare som omedelbart skrev in och tipsade mig om en app som man kan ha för att hålla reda på saker och ting. Ja, den har jag skaffat nu. Så jag har den här. Jag har inte börjat använda den för jag begriper det inte, men jag har skaffat den.
Och du menar att vad gör den appen?
Ja, men den heter Håll koll, och den innebär väl att man förmodligen håller koll på alla saker man ska och sådär och inte ska. Ja, en liten ordning. Den
ringer, påminner den dig?
Ja, det är det jag tror att den gör. Jag har inte hunnit sätta mig in i den riktigt. För att det var, men så att alla ska veta att jag gör verkligen någonting för att förbättra det här.
Alltså i alla fall inte att du har gjort någonting åt den där diskbänksfläcken.
Nej, det kan vi prata om en annan gång.
Nej, jag tycker att sånt är intressant.
Ja, absolut.
Att det har du inte gjort. Ja.
Mm. Okej. Omedelbart hamnade vi i en konflikt. Ja, nej, men det som när jag tänker på det är många många saker som naturligtvis som du gör som är bra. Men då valde jag en av dem.
Okay.
Ja, men för det är liksom det är så lätt. Ja, men du är snäll och du är gullig och allt sånt där. Men en sak som jag faktiskt har tänkt på mycket, det är att det saker du gör, alltså det sättet som du pratar med mina barn på och som du är mot mina barn på. Det tycker jag det uppskattar jag oerhört mycket, för att du har liksom ett sätt att behandla dem som vuxna, och det har du nästan alltid haft, att liksom vuxen prata med dem och behandla dem som liksom inte som putt barn, utan så här, du har haft en enorm respekt för dem. Och du har aldrig försökt att liksom ta någon mammaroll gentemot dem, utan du har behandlat dem som liksom goda vänner, eller som en vuxen behandlar unga människor som den respekterar och tycker om. Och på det sättet så tycker jag att du har liksom utvecklat en helt egen relation till dem som står vid sidan av. Jag tycker det är så fantastiskt. Jag är så glad för det. För det är viktigt.
Vad bra.
Ja.
Jag kan tycka att sånt där är ju... Jag menar, jag tycker att sånt där är lite svårt. Inte att ha en relation till dina barn. Men nej, vilken roll ska man ta? Man har ju inga förebilder där riktigt. Liksom. Men... Ja, men det är ju bra att du gillar det stycket då.
Ja, vad tänkte du? Eller hur har du tänkt på det? Tänkte du så här?
Nej, men det där faller sig väl naturligt för mig. Men jag menar, det är ju många också som... Och det är ju som du säger, jag är ju inte... Det är ju många kanske som det faller sig naturligt för att vara mycket mer mammig, ja, till exempel.
Ja, oh ja.
Och det hade ju du kunnat vara en man som tycker att jag hade bordat vara. Och då hade jag fått det svårt.
Ja.
För jag har... Jag menar, jag är inte deras mamma.
Nej.
De rollerna finns. Det finns en pappa, det finns en mamma och jag är någon annan figur som ska komma in där.
Men det är ändå...
och då kan jag tänka ibland att jag är för sval.
Nej,
som att de skulle tänka att jag inte tycker om dem eller bryr mig. Men jag menar, de är ju unga vuxna och de är ju intressanta för mig på det viset. Jag tycker ju om dem. Liksom.
Ja, nej, och jag tror också jag tror att säkert barn kan driva fram det där också. Att de vill att den andra... Alltså, pappas nya partner ska vara som en förälder.
Jag vet.
Mina barn har inte varit sån och är inte sån. Och jag tror att de är nog väldigt glada. Jag tror inte alls att de upplever dig som sval. Utan snarare skönt att de inte ger sig in i det här mycket.
Alltså jag har ju en konstig upplevelse. När jag var väldigt ung så blev jag ihop med en kille som var drygt 30. Och han hade barn och vi var förlovade. Och han hade då en 5-åring. Som jag egentligen också tänkte likadant kring. Jag var ju för ung kanske för att liksom ens hantera det här. Men jag var väl kanske 20 tror jag.
Mm.
Och där kan jag efteråt tänka att han hade kanske velat ha en mer mamma lik sån.
Mm.
Att man hade... Men jag kände mig inte riktigt som att jag hade rätt att ens vara så nära honom. Jag vet inte, det är något bakvänt. Medan jag kanske skulle ha trängt mig på mer.
Mm.
Så kan det också vara.
Jo, men jag tror att många om man har barn och träffar en ny partner så är det många som förväntar sig att den här nya partnern ska komma in och ta rollen som mamma eller pappa.
Ja.
Liksom, för att man tycker att man saknar den. Så här, nu är jag alldeles ensam, jag behöver ju någon som tar hand om barnen också. Nu har ju väl liksom varit i närheten av det. Man kan ändå ha den känslan. Jag har aldrig haft det riktigt. Jag är jätteglad för att inte du är sån.
Ja, vad bra. Tack. Tack detsamma ska jag säga. Jag är glad att du är som du är med mina barn.
Ja. Okej.
Okay. Nu du. Jag har slut på sötterbrödsdagarna.
Nu tar du slut. Det blir ett kort avsnitt. Nej, men... okay. Även här var det svårt att välja. Nej, men jag tänker... Det jag tänkt på som...
Som är lite mer negativt.
Ja, som är lite mer negativt. Det är det här med ditt kontrollbehov. Och vi kan, det kanske kommer att ske i steg. Men jag har en sak som jag har tänkt på nu. Och det är att... Det du kallar för förbättringssjuka kan jag ibland känna så här, det är något mer.
Ja.
Det är någonting mer än att bara, jag vill att världen ska bli bättre.
Ja.
För jag får en känsla av att du ibland liksom känner att du måste påpeka saker, du måste tycka, du måste
fastän
liksom...
de inte finns, eller?
Ja, eller fastän du faktiskt skulle
kunna låta bli.
Vi alla skulle tjäna bättre på att du inte påpekade det hela tiden. Och jag kan ta ett exempel. Nu tittar dina ögon åt olika håll så här.
Jag har så mycket jag vill säga redan, men du har ju säkert rätt. Jag försöker bara...
Ja, men så här, och det här, det kanske är ett dumt exempel, jag vet inte, men för mig blev det lite så här, vänta nu, det här, vad handlar det här om?
Ja.
Det var en dag när du kom in här i det rummet där jag sitter och jobbar. Vi har ju varsitt rum där vi sitter och jobbar.
Ja.
Och det är inte så att det är mitt rum, utan det är vårt rum, men jag använder det på dagarna. Eller är du med?
Ja. Där har jag ingen invändning.
Nej, okej. Okay, och det rummet där du sitter, det är också ett rum som vi alla använder. Liksom.
Ja.
Ja. Så kommer du in i rummet och så säger du, trivs du när du ser ut så här?
Inte när du ser ut så här.
Nej, när det ser ut så här. Ja.
Trivs du när du ser ut så här?
Ja. Trivs du när du ser ut så här? Och då stod det... Coca-Cola-flaskor på bordet och så låg mina papper lite utspridda så här var.
Ja, och så låg det lite så här kartonger på golvet och sånt där också.
Ja, precis, exakt. Och det kändes ju lite som att du då ansåg att hur kan du trivas i det här och liksom att du tyckte att det var stökigt och tyckte att jag borde städa. Det var ett påpekande om att här är inte tillräckligt.
Ja. Okay,
ja. Och det är absolut fine, jag köper det liksom. Men sen går jag in i ditt rum och där ser jag att det ligger liksom... Jag kan dessutom säga så här, jag sa så här, de här papperna har precis lagt där. Nej, de har legat där en vecka, sa du då.
Ja, det hade de också.
Och så går man in i ditt rum.
Då är papper död.
Ja, och så går man in i ditt rum och tittar. Där det liksom ligger papper, postitlappar i en schäslong där man gärna vill ligga ibland. Ja. De har inte legat där en vecka, utan 2 veckor. På ditt skrivbord är det liksom belamrat med papper och grejer. Så då undrar man så här,
Det ligger också på golvet. Jag knycklar ihop papper.
Men förstår du grejen då?
Att absolut.
Det är så här, ja, då kommer du in här. Här måste jag påpeka någonting.
Ja.
Men det är inte för att du tycker att det är viktigt, utan det är för att du tycker att du måste påpeka.
Ja, ja. Alltså jag instämmer i allt det här, och jag har också tänkt på det själv.
Ja.
Hur kan det här komma sig? Mm. Och det här tror jag är sjukt vanligt.
Mm.
Och jag har tänkt, nu, jag tar till mig det där.
Ja.
Jag tar till mig detta. Ja. Och nu ska jag förklara det. För att, och alltså, för det finns en förklaring som man kan tycka vad man vill om. Men när jag har tänkt på det så är det så här. I grunden, för att många upplever att kvinnor har ett större kontrollbehov när det gäller hemmet. Liksom. För i grunden tror jag att det handlar om att när det är stökigt i det här rummet där du sitter, då tänker jag att det kommer att vara jag som får lov att ta hand om det. Och när det är stökigt i mitt rum så vet jag redan att det är jag som kommer att få ta hand om det. Det stör mig inte liksom. Så jag tror att det är förklaringen.
Säkert.
Att man upplever att man har ansvar för en helhet, men den här är,
absolut.
Det här är liksom, så att när mina pojkar till exempel, jag återkommer till det, men de har hand om all disk hemma. När det står ett glas på diskbänken så bekommer det mig inte, för det kommer inte bli min sak att lösa. Men om det ligger någon grej, liksom om du alltid glömmer att bla bla, så vet jag att du ser inte det där längre. Det är jag som kommer att ta hand om det. Det är därför det blir så här.
Mm.
Men jag förstår precis vad jag menar. Det är helt absurt. Jag kan ha hur stökigt som helst.
Mm. Exakt. Och det är inte heller så att du får plocka undan allting, för jag får gå och plocka saker efter dig i köket också. Så att det är liksom...
Ja, och du är snällare än mig där.
Mm.
Ja,
precis, och det är det jag menar. Det du säger ju faktiskt nu, att det handlar om ett kontrollbehov.
Ja. Det handlar om ett kontrollbehov som har att göra med att man har ansvaret.
Oh, ja. Men skälen till kontrollbehoven, det kan man ju fundera på sen. Men bara så att du är medveten om att det är det.
Jag är medveten om det.
Bra. Det var lektion 1 i kontrollbehoven. Det kommer fler sådana
lektioner. Det bara brinner i min skall.
Ja, jag förstår det. Och det kommer nästa gång det här att det brinner i skallen på dig. Då, när
ja.
Du, ja. Bra, då går vi vidare.
Det är inte så lätt att gå vidare på det.
Nej, jag förstår det.
Men jag tycker men det att det, jag håller med om det.
Ja.
Och jag vill också bara säga att det är inte alls så att jag påpekar alltid allting. Jag jobbar med detta.
Ja.
Jag skulle kunna påpeka, tro det eller ej, fler saker.
Ja.
Mm.
Ja.
Jag kanske säger en av 10. Jag tänker, du är min förebild där. Jag tänker, igår när jag kastade den där jävla Aladdin-asken nerför trappen, så tänkte jag, vad ska jag lägga den här så att han tar hand om den som har stått där uppe, liksom för allt skräp och tomt och bla bla bla. Nej Marit, nu ska du vara snäll, tänker jag då. För att Magnus plockar undan efter dig också, så tänker jag faktiskt. Mm.
Ja, men bra. Det är jättebra. Det är bra att du jobbar
med. Men det ligger kvinnor, det ligger gammal kvinnoilska bakom de här sakerna.
Ja, fine. Det får du gärna göra, men du bad mig att påpeka någonting som jag tycker
jag ville höra. Jag ville höra. Jag tycker att det är en bra sak. Jag tycker att det är en bra diskussion.
Bra.
Ja. Yes. Vet du vad jag skulle vilja? Kan du komma vidare från det här nu?
Ja.
Jag skulle bara vilja säga en grej om skuld.
Ja.
Följande gör mig skitsur. Jag tycker att det är så konstigt. Jag läste någonstans i Svenska Dagbladet häromdagen någon som sa så här apropå föräldrar som inte tittade sina barn i ögonen, tror jag det var. Alltså när du vet, de håller på med mobilerna och sen så ligger spädbarnen där och bara vimsar och inte får kontakt.
Ja.
Och då sa den här experten, ja, man ska ju inte skuldbelägga män. Och då tycker jag att det är så konstigt. Varför ska man inte... Varför är det fulaste som finns att skuldbelägga någon?
Wow!
Ja, men varför är det så fult?
Ja, nej men alltså... Det där låter så konstigt för att komma från dig. Men förklara, vad menar du liksom?
Ja, men då menar jag så här. Det är också så här i skolan till exempel, när någon unge blir mobbad, då får man inte skuldbelägga de andra barnen. Då får man inte skuldbelägga barnen som mobbar.
Nej, bara vända på det då. Tycker du att man ska skuldbelägga barnen som
mobbar? Alltså skuld,
ja.
Det är ju någonting som en människa känner när den vet att den gör fel.
Ja!
Och då menar jag så här, skulden är ju, man ska ju inte skuldbelägga någon för att det är så plågsamt, men skulden är ju plågsam för att man ska, det är ju den som är vår riktmärke som gör oss goda i bästa fall. Alltså skulden ska ju kännas för att jag själv ska ändra mig. Alltså barn som mobbar ska ju få veta att, för de känner ju själva att det här är fel. Då är det väl rätt att de liksom, ja, det här var jävligt fel. Du gjorde dumt. Ja. Det vill säga, det här måste du sluta med. Alltså skulden ska ju inte permanentas. Skulden ska här och nu säga att det här är fel. Därför slutar jag. För det är jobbigt att bära på skuldkänslor.
Exakt. Jag håller med dig, Marit. Jag kan inte säga emot. Jag vet att vi har haft den här diskussionen förut. Det här har jag försökt säga 1000 gånger. Att jag tycker att skulden är bra. Jag tycker skuld är viktigt. Man ska känna, man ska förstå när man har gjort fel och känna att jag är skyldig till ett fel.
Ja.
Men det måste finnas en konsekvens av det. Och konsekvensen ska inte vara att jag är en skyldig och dålig människa.
Nej.
Utan det är fan, jag ska bättra mig.
Jag ska upphöra med det som gör att jag känner skuld. Ja, det är
exakt.
Det skulden är till
precis.
För. Ja. Föräldrarna ska lägga bort mobilen. Ja. De ska inte sitta där och titta på sin mobil och känna sig dåliga.
Nej.
De ska lägga bort mobilen.
Nej.
Eller förlåta sig själva. Det är bara de två sakerna man kan ha skuld.
Ja, förlåta sig och göra bättring liksom.
Ja, för om man inte, för till exempel så här. Man läser så här. Någon hade varit på en härlig semester, hade dåligt samvete och kände skuld för flygresan.
Va? En gång till.
För klimatets skull.
Jaha, okej. Okay, ja.
Och då menar jag så här. Jag kommer att flyga till sydliga länder ibland, för jag vill det. Men jag kan ju liksom inte tro att jag klimatkompenserar med mina skuldkänslor.
Nej.
Det är ju
nej.
Värdelöst.
Ja, absolut. Ja.
Så då menar jag så här, att även om jag gör fel så är det ingen idé att jag går med de skuldkänslorna. För det här är ett beslut jag har fattat. Mm. Jag kommer att flyga till sydligare länder ibland.
Ja.
Och det är inget klimat i världen som blir bättre av att jag har skuldkänslor.
Nej, absolut
men
inte.
Många inbillar sig att det är ett tecken på godhet. Mm. Att man dras med skuldkänslor. Mm. Men jag fattar beslutet att jag kommer att flyga. Jag har inte skuldkänslor för det. För det är ändå ett medvetet beslut. Jag får ordna det på något annat sätt istället. Liksom.
Visst, man kan ju vara medveten om att man gör fel och ändå säga att ja, men jag gör det här felet för jag liksom har en förklaring till varför jag gör det.
Ja, man får förlåta sig själv för de bristerna.
Ja, absolut. Ja. Jag är helt och hållet med det. Jag tycker att det är skuld, det är kanske synd att man ska kalla det för skuld liksom, så här, för skuld låter som ett begrepp som man går och bär på, men att man är skyldig till fel, det är man ju ibland. Du är skyldig till att göra fel.
Ja,
och det tycker jag är viktigt att påpeka för alla människor. Om de sen går och bär på skuld, det är inte mitt problem. Jag måste tala om för de här barnen att de
mobbar.
Egentligen
kan man aldrig ge en annan människa skuld. Man kan försöka, men man är ju sin egen domare och har liksom rätt att förhålla sig till sitt agerande utifrån det här. Jag menar bara att det är så konstigt som att det är värre att ge någon skuld än dens handling var.
Mm. Men det finns ju också en jag vet inte vad man ska kalla det för då, människor som fortsätter, fast du har sagt att jag vet att det är fel att flyga men jag gör det i alla fall, så kommer folk att påpeka det för dig hela tiden och säga att jaha, men du förstör ju miljön för att du flyger hela
precis.
Tiden. Det är ju ett skuldbeläggande.
Ja, men jag tar inte emot den skulden.
Bra, precis.
Exakt. Var och en måste dra en gräns.
Ja.
Alltså man skulle kunna kasta skit på varandra i evighet och alla bara drunknar i skuld. Jag måste ju dra en gräns för vad jag tycker att jag vill ändra i mitt liv.
Exakt. Ja, det är jättebra.
Ja. Och eftersom det här det kanske var rörigt, men min poäng är ju att för mig är skuld en väldigt negativ känsla.
Mm.
Så att när man känner skuld så ska man ju agera så att man blir fri från skulden.
Mm.
Eller be om ursäkt eller någonting. Det är det som är poängen.
Ja, bra.
Inte att man ska gå och dras med skuldkänslor.
Nej, precis. Nej.
Eller att skuldkänslor ska upphöra. Men nu blev det snurrigt igen. Skitsamma.
Med skulden,
nu ska vi prata om... Och det här är ju ganska vanligt och oerhört plågsamt. Jag kan tycka att jag har varit där själv, jag vet inte hur det är med dig. Men låt säga att man vill egentligen separera, för man lever i ett så dåligt förhållande.
Mm.
Men man kan inte.
Ja, man upplever att man inte kan.
Man upplever att man inte kan, och man kanske faktiskt inte kan.
Nej, ja, precis.
Man sitter fast.
Ja.
Och vi ska ta upp tre skäl till att man faktiskt kan sitta fast eller upplever sig sitta fast. Och det här är sånt som vi ofta hör från lyssnare och vi kanske också kan känna igen det från oss själva. Och åtminstone dryfta de här skälen, mm. även om vi inte har lösningar. För att de ligger inte så jäkla nära till hands. Till exempel, de som inte skulle klara sig ekonomiskt.
Ja, precis.
Vi fick ett brev från en lyssnare som till exempel hade ett ärvt familjeföretag. Mm. Ganska stor sak som hon drev då tillsammans med sin man. Och de har barn och alltihopa kretsar kring det här livet. Liksom. Mm. Hon ser inte hur hon skulle kunna klara det här företaget, hur hon skulle ha ekonomi att fixa alltihopa. Alltså man är så insyltad i varandras liv så det går liksom inte att ta bort en bit. Och jag menar, det är också många som helt krasst, jag har inte råd med en egen lägenhet eller jag har...
Ja, precis.
Jag tänker, och där sitter man fast.
Ja, jag tänker att det, liksom, det finns egentligen på hela skalan från det att man upplever att om vi delar på oss eftersom vi har gemensam ekonomi, så kommer jag inte att klara mig.
Nej.
Och så finns det de som det sagt, allt den här liksom familjeföretaget vi har, även om det inte är en stor industri som kanske i det här fallet, men liksom det man har tillsammans, det skulle funka så dåligt om man separerade så att det inte går av det skälet. Och jag vet inte, jag kan, alltså det är ju lätt att säga, när jag skilde mig så är det klart att jag hade tankar också på hur det skulle bli med ekonomin, men
det tror jag alla har.
Ja, det tror jag alla har, och det är löjligt att sitta och säga, men alltså egentligen så, jag vet inte var gränsen går för att man ska kunna säga det går inte. För om man tänker så här, ett familjeföretag, egentligen, om man bara tänker tanken fullt ut så här, det har funnits miljardtals familjeföretag som har splittrats och lösts upp och någon har gått dit och någon har gått dit. Eller så kanske det ändå går att lösa med att man samarbetar när man väl har skilt sig i alla fall. Alltså det finns ju möjligheter, man kan ju inte säga att det absolut inte går då.
Ja, eller så kanske vi måste gilla läget och säga att nej, det kanske inte går. För det är ju den verkligheten de här människorna lever i. Att nej, det kanske faktiskt inte går av olika skäl. Men det är klart. Alltså om man nu ändå ska försöka se någonting. För jag vill inte bara surfa över det här och säga att
nej, det går nog. Nej, nej, nej.
För att det kanske verkligen är så att det inte går. Men om vi ska vara till någon nytta, om vi ändå tänjer på något. Ja. Så tycker jag tycker också att du sa någonting där. Ja, man kanske kan, fast då vill inte mannen driva det här hennes gamla familjsföretag naturligtvis.
Nej.
Nej. Och jag vet inte, det enda jag skulle kunna se, det är att nej, nu kanske det inte går i så fall. Mm. Men att man ändå kan ägna sin tid lite grann åt att skaffa så mycket kunskap som möjligt och tänka kring vad skulle ett alternativt liv i praktiken kunna vara?
Precis.
Om det sprack nu, vad skulle jag göra då? Alltså att man skaffar sig någon slags mental förberedelse för den dagen när någonting har ändrats.
Mm.
För någonting ändras alltid förr eller senare.
Ja.
Barn blir större. Någon möjlighet öppnar sig här eller där.
Mm.
För att det räcker egentligen med att man ser ett första steg. Man måste inte se alla steg framför sig.
Nej, det är lite det jag menar också, att man ska försöka tänka tanken hela vägen bort till att det skulle ha hänt och vilka möjligheter som finns där.
Ja.
Liksom. Och sen tänker jag också, och det är kanske löjligt att säga, men ändå att det handlar om prioriteringar. Därför att om man har det dåligt i relationen så är ju frågan hur dåligt är det? För att om man då skulle lämna och antingen bli av med hemmet eller med företaget eller vad det nu är, det blir ju inte bra heller. Det blir dåligt, men vilken situation är värst?
Jo, precis. Men jag menar att det är inte bara dåligt, utan det kan ju vara så att man inte har pengar. Alltså man har inte pengar att försörja sina barn.
Nej, men
det är
ju
den
är så här,
verkligheten som kan bli.
Men om man ska hårdra det.
Och
bara
dit kan man inte gå.
Jag bara hårdra det jättehårt och säga så här, väldigt få människor i Sverige svälter ihjäl. Nästan inga svälter ihjäl för att de inte har pengar. Så att den i Sverige...
Fast jag håller... Nej, det gör
jag
inte.
Jag drar det alldeles för hårt. Men liksom...
Ja, jag vill ändå erkänna det läge som kan vara att man hamnar i då någonting där ens barn får ta en sjukt hård smäll av att man inte har pengar.
Precis. Det är det jag menar med det dåliga. Det är det som är dåligt på den andra, i den andra vågskålen. Det är dåligt i relationen. Det andra blir dåligt för att barnen kommer att få det mycket sämre. Precis. Och vi kommer alla få det mycket sämre. Mm. Och vad är värst? Hur värderar man
det? Då är det ju värst att barnen får det mycket sämre.
Om det är
och
så
dit
är
går
det.
Man inte.
Ja, om förhållandet inte är hur risigt som
helst. Ja, men det ska jäkligt mycket till.
Absolut, ja. Men det är prioriteringen liksom i livet där man också kanske då till slut även där måste bita ihop och skärpa sig och säga, nej, jag måste leva i den här situationen jag har försatt mig i.
Jag tänker, det hon skulle kunna göra, det är att gå till en familjejurist till exempel. Mm. Förklara situationen. Finns det någon jäkla väg som jag inte ser här? Mm. För sånt är ändå... Ofta finns det någon mer väg än man ser.
Precis.
Så att det skulle man kanske kunna göra. Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, vi tar ett annat exempel på när man upplever sig sitta fast. Det är också sånt som lyssnare skriver in till oss om. Man lever i en relation. Det är oftast kvinnor som skriver in faktiskt. Så att det här blir liksom som att mannen är det negativa. Men kvinnor som skriver in, de skulle egentligen vilja lämna för att mannen de lever med är lynnig, lite hotfull, inte alltid schysst. Och det här också i förhållandet går ut över barnen. Det vill säga, han är för sträng mot barnen. Ja. Kanske handgriplig någon gång ibland. Mm. En sån man vill man ju lämna och bör lämna. Mm. Men då vet de ju inte, hur kommer han att vara med barnen när jag inte är med?
Ja, precis. Den är inte så lätt.
Den är jättesvår.
Mm.
Vi har en lyssnare som skriver om det här.
Ja.
Hon skriver så här. Min man verkar inte ha orkat komma med några större känslor och yttringar överhuvudtaget, förutom en, ilska och aggression. Och hon upplever då att han är hårdhänt och yttrar sig kränkande mot barnen. Han kan också vara en bra person men och säga förlåt till dem. Men det här har liksom kommit som en överraskning för henne när de fick barn, att han hade den här sidan.
Mm.
De levde ihop innan och då visade det sig inte liksom såna här sidor. Och det här har ju då gjort att hon har tappat känslorna och tappat respekt och attraktion för den här mannen. Och liksom hon känner ett slags förakt för att han inte kan vara bättre än så här och vill lämna. Men oroar sig då just för hur skulle det då vara om vi separerade och barnen ska vara ensamma med honom? Och hennes fråga blir också, skulle det kunna vara så att en separation leder till att han tar tag i sig själv och blir liksom lite mer, ja, och ser det på ett annat sätt om han ska ha barnen hos sig varannan vecka. Och att han kanske då har mer energi eller någonting. Och hur, liksom hon undrar, hur går våra tankar kring det här?
Ja, det är klart att det skulle kunna leda till det. Det är klart. Men samtidigt kan man säga, det är också en väldigt otäck chansning att ta att säga liksom, jag hoppas att det blir så, men tänk om det blir värre. För det skulle ju också kunna hända då, kan man säga.
Ja, det är ursvårt. Det är ursvårt.
Ja, det är ursvårt. Ja. Men jag, alltså det är så svårt att säga gör si eller så. Jag tror att man måste älta de här tankarna. Jag tror framför allt, här är det ju superviktigt att man får någon utomstående som får dela de här tankarna. Så att man liksom... Om man, och det tycker jag är familjerådgivningens sak att ta i. Att man går dit tillsammans med mannen och lägger fram där och säger jag är orolig för att det här ska hända om vi separerar.
Ja,
därför att
absolut.
Jag tror att dels så måste han få en möjlighet att kanske inse det själv. Alltså att verkligen höra orden och sen så våga resonera kring det själv. För att det där, det är ju jättejobbigt naturligtvis. Och om han börjar prata om det så kan det också hjälpa honom att inte att förstå att komma vidare i det. Mm. Och då måste man ha en objektiv person som sitter utanför och hör det här. Liksom. Mm. Och sen så är det ju också... Alltså, om det inte är... Hon har ju inte sett något våld, alltså att han har skadat barnet.
Nej, men liksom lite hotfullt sådär. Ja.
Och det... Då kan man också säga så här, ja men om hon fortsätter att leva i det här, då låter hon ju det vara. Då låter hon ju barnen säga att hon tycker att det där är okej. Och skulle hon separera, då kunde hon stå liksom och vara liksom i det hemmet hos henne. Där är man inte på det sättet alls. Där finns inte det, där är det borta. Liksom. Mm. Där är inte det tillåtet. Mm. Och det är också viktigt för barnen.
Ja, precis. Alltså, om jag vore där så skulle jag försöka ägna mig åt att typ gissa hur det här fasiken skulle gå och sen lite grann rätta mig efter det. Men jag tror att separation kanske ändå blir rätt. Och jag tycker mig ha sett att där det har funnits liknande problem så är det så pass mycket det dåliga förhållandet som triggar fram hans surhet, eller vad man nu ska säga.
Det tror jag också.
Så att det finns nog en chans att det skulle kunna bli bättre. Personen kommer inte att ändra sig som person. Utan, men det kanske triggar ganska mycket i ett ansträngt förhållande också. Men det där är ju som sagt, men om man separerar i ett sånt här läge så får man väl också kanske ha vissheten om att om han inte kan sköta det här, ja, då måste man hitta en annan typ av uppgörelse.
Exakt, liksom. Absolut. Det tror jag också. För att det gäller ju att man inte... Jag menar, om man är orolig för att den här partnern ska bete sig illa mot barnen när man separerar. Man kan ju inte bara separera och hålla för öronen och låtsas som att man inte bryr sig om vad som händer i liksom exets hem.
Nej.
Du måste ju prata med barnen, du måste fortsätta kommunikationen och se till så att inte någonting glider iväg och liksom blir fel.
Mm.
Så jag tror att man... Det är egentligen inte så mycket värre än att fortsätta och vara tillsammans. Förstår du?
För
att
på sätt och vis. För när de är tillsammans, då kan hon ta ansvar för att det här inte går ut över dem. Mm. Hon ägnar sig åt att förekomma eventuella utbrott. Och liksom
det är inte heller bra, tror jag.
Nej, det är naturligtvis inte bra.
Nej.
Men här är det ju för barnens skull som det blir så här. Hon skyddar barnen genom sin närvaro.
Ja, absolut.
Det är ett jävla dilemma naturligtvis. Ja, det får nästan börja med att man där och då söker familjerådgivning och tar upp precis de här problemen.
Ja, det tycker jag verkligen. Ja. När det är sånt som när det börjar närma sig liksom hot och våld, då behöver man hjälp.
För det blir en sån kil som hon fastnar i det här. Mm. Okej, ett tredje sitta fastläge. Det är till exempel om man har... Det är när barnen kanske inte mår riktigt bra i sig. De kanske dras med någon slags diagnos eller har det svårt i skolan. Eller sådär som typ var och varannan unge numera har och får. Det är ju någonting nu att det liksom blir så problemorienterat och barn mår ganska dåligt. Vad gör man då?
Ja.
Alltså man tänker att vi i familjen har det inte bra. Klarar barnet en sån belastning?
Ja, jag tycker att en fråga som kommer upp direkt, det är så här, kan det vara så att barnen inte mår bra för att det är dåligt i hemmet? Och uttrycker
precis.
Det liksom på olika platser. Det där tycker
så
jag man behöver reda.
Så skulle det kunna vara.
Ja, visst, det
så skulle det kunna vara.
Ja. Det behöver inte vara så.
Jag själv tror att vi var i en sån situation nu efteråt, där det åtminstone förstärkte saker. Mm. Spänningarna förstärkte saker. Men låt säga att det inte är så.
Nej.
Eller det kan man i alla fall inte, eller jag vet inte.
Nej. Och det är klart att barn påverkas ju av en separation. Det är självklart. Och ett barn som är känsligt påverkas ännu mer av en separation. Och man måste ju någonstans väga hur allvarligt problemet är. Därför att Jag tror inte att
vilket problem?
Nej, det är problemet man har i med barnet, alltså, ja. hur allvarligt är barnets problem? Därför att jag tror också att det där är ju en fälla, att man tänker vi håller ihop för barnets skull nu, för barnet mår inte bra. Det blir ju en enorm belastning på det barnet att både så ha problem och sen bära föräldrarnas
relation. Fast det vet ju inte barnet.
Jo, det gör de. Det känner barn liksom. Man kan inte lura barn.
De vet ju inte att man håller ihop för dem, men de kanske märker att det inte är trevligt hemma.
Ja, och jag tror någonstans så kommer det där liksom och det blir ännu tyngre för barnet. Det blir det. Det kommer de liksom. Jag tror det.
Fast det är ju inte så att barnet vet att mamma och pappa är ihop för min skull.
Nej, men det kan också vara. Jag tror ju på något sätt att jag var stökig för att jag ville att mina föräldrar skulle hålla ihop. Jag var orolig att de skulle göra slut. Jag stökade och stökade mer och mer så att de skulle vara tvungna att fokusera på mig istället. Det där är ju liksom ett grepp man tar till som barn.
Tror du att det var så?
Ja, jag tror att det var så mycket. Det blev liksom, jag var jätteorolig för att de skulle skiljas, för jag märkte att de grälade och bråkade, de trivdes inte ihop. Mm. Men om jag då liksom stökade så kunde de fokusera på mig istället och liksom var tvungna att hålla ihop för det.
Hur medveten var du om det
inte
då?
Inte ett dugg. Nej. Inte ett smack medveten, för jag tyckte ju bara att jag var ung och vi gjorde som jag ville.
Men hur kan du nu i efterhand se att det var så?
Därför att jag tänker efter på hur situationen var och varför jag blev som jag blev, så tror jag absolut att det är skälet, eller en del av skälet. Sen finns det en massa andra saker också, man växer upp i puberteten och så, men det tycker jag är nu i efterhand, och när jag känner känslan så kan jag ju tycka, ja men det är klart att det måste ha varit så.
Ja, där tänker jag då att det rent kontraproduktivt säger jag nu, att där blir det ändå så att jag tycker inte att man kan lägga också det på de här föräldrarna, så att säga. Att man ska känna sig, alltså vad man än gör blir fel då.
Ja, ja.
Och bara så att man inte fokuserar på det, utan man får fokusera på, för det blir fel att skiljas för barnens skull, det blir fel att vara ihop för barnens skull. Vad fan ska man göra då liksom?
Absolut. Men jag tycker, alltså grunden just när det gäller det här, till skillnad från de två tidigare liksom grejerna som låsen, så kan jag ändå tycka så här, ja men jag tror ju att man, om det inte är ett så här riktigt, riktigt allvarligt problem, så tror jag att man kan också tänka att det här barnet har problem. Om vi separerar, då har vi eliminerat en sak som gnisslar i den här familjen. Mm. Och då kan vi lättare hjälpa barnet förbi de problemet det här barnet har.
Ja, med det sagt, jag lutar också åt ditt håll, att det här tänker jag ändå, ja men man kan nog separera, men det är ju bara det, att om barnet mår jättedåligt och sen så ska en ta steget att separera, nämligen då kommer kanske också en förälder att må jättedåligt, kanske två föräldrar att må jättedåligt, och då tänker jag så här, där och då, det kommer kanske att komma en bättre timing. För det är det man också, föräldrarna mår ju jättedåligt när barnen mår dåligt. Då ska de dessutom börja dra i, var ska jag bo, hur ska vi? Det kanske inte just då är timing, men att man ser det som att det kommer att bli bättre timing. Mm. Återigen, någonting ändrar sig. Och återigen, att man kanske tar något litet steg, undersöker hur skulle det här kunna gå till. Att man påbörjar en mental resa så att man kanske är öppen för möjligheter som visar sig.
Ja, och det kan man ju säga, det bästa vore om man som föräldrar kunde resonera om det och säga, alltså vara överens om det här. Vi ska inte skilja oss nu för att vårt barn inte mår bra, men vi ska skilja oss när vi känner att det är bättre timing.
Ja, men det skulle kanske utlösa den värsta krisen i en sån familj.
Inte det.
Ja, men där en part absolut inte vill.
Nej, absolut, men jag säger det bästa vore om man var överens, om man kunde komma överens. Sen är klart att det är, vet man att det kommer att bli kaos när man säger att man vill skiljas, då kanske man ska vänta.
Och återigen, man kanske också där skulle kunna göra så att en skilsmässa behöver inte betyda det den vanligt vill. Den kanske skulle kunna vara som min exmans skilsmässa till exempel, att barnen bor kvar och föräldrarna flyttar in och ut, eller att det sker en separation som är på ett annat sätt, som tar hänsyn
absolut
till barnen.
Men det kan man ju säga om alla de här frågorna egentligen, att om man får en väldigt bra skilsmässa där man är överens, ja men då kan man ju gemensamt lösa både problemen med ekonomin kanske, för att man hittar sätt tillsammans att lösa det, och man kan lösa problemet med att man tycker den ena är... Ja, men jag bara säger, det är liksom...
För att det finns inget tillsammans om hon med den här industrin inte är ihop med sin man. Han har inget intresse av det kanske.
Nej.
Eller så vet de att problemet ligger ju att de har en partner som inte kommer att samarbeta.
Ja, men... Ja. Jag bara, det du säger så här, man kan ju göra som vi gjorde och skilja oss och bo kvar på samma ställe. Ja, men det förutsätter ju att man är liksom överens om saker och ting och kan fortsätta att samarbeta.
Ja,
och det kan man ju säga, det gäller ju i alla fall där man vet att det kommer bli svårt efteråt. Att det är ju lättare att komma över om man samarbetar.
Absolut, mm. Så är det alltid. Ja.
Mm. Men får jag ta upp en sak i det här då?
Ja.
Du sa det faktiskt själv förut, att folk som skriver in till oss, det är ju nästan i liksom alla fall, kanske 95% av fallen, så är det kvinnor som skriver in.
Ja.
Och det tror jag också är ett tecken på att det är mest kvinnor som lyssnar på Skilsmässopodden.
Mm.
Och det som det kan man förstå, det är säkert liksom begripligt och så. Men konsekvensen av det är ju att det vi pratar om, det är väldigt mycket det kvinnliga perspektivet på relationer och skilsmässor. Männens perspektiv får vi aldrig höra och kan heller aldrig riktigt ta upp. Förstår du?
Nej, jag vet. Ja. Eller vi kan ju ta upp det, men
Jag bara menar så här, jag tänker så här, det är en kvinna som upplever att mannen är hotfull.
Mm.
Ja, det är väldigt sällan män upplever att kvinnor är hotfulla.
Mm.
Men vad upplever de som problem,
ja,
i relationer?
Precis.
Vad är det de känner som är ojämlikt eller fel?
Mm.
Eller varför går de omkring och är arga och inte vill ha sex?
Nej, men
eller
det skulle man ju vilja få höra kring,
ja,
såklart.
Ja.
Vad en... Precis, för det här medverkar till att kvinnor får tolkningsföreträde,
ja,
liksom, i förhållanden.
Exakt det jag menar.
Jag skulle också,
ja,
vilja höra, vad är det männen tycker är dåligt,
ja,
i förhållandet?
Ja.
Hur ser deras problembeskrivning,
ja,
ut? Skriv in ni också. För
ja,
ni, jag tror ju att, eller det är klart att det är många män som lyssnar.
Ja, det
så
tror jag
att,
absolut.
Så att,
men,
det skulle vara jättebra, ja, att höra
och
av också.
Verkligen också, det är liksom... Det var... Om man kan kalla det för det traditionella manliga perspektivet. Inte vi som är lite finare och förstår. Nej, men det finns någonting som är... Jag tycker man saknar det. Det här ja, omklädningsrumsnacket nästan. Vad,
aha,
är det?
Ja.
Och vad handlar det om?
Ja.
Och hur kan man ta upp det? Och försöka förstå det. För det tycker jag också är viktigt. Vi är liksom två personer i ett förhållande som har olika syn, olika... verklighetsuppfattning och världsbild,
ja,
och vi hör bara den ena hela tiden,
ja,
det jag skulle verkligen,
ja,
vilja liksom
verkligen.
Det
här måste vi få fram,
ja,
mannens röst och mannens frågor, hur låter de?
Precis,
ja,
in med det nu bara,
ja,
nu Marit,
här kommer ett råd.
Exakt.
Det här är dagens råd.
Jag har väntat.
Nej, det tror jag inte, men här kommer det ändå,
ja.
Så här är det: sjukskrivningar på grund av utmattningar ökar sjukt mycket.
Mm.
2017 var det 36 000 svenskar. För 5 år sedan var det 6 000 svenskar.
Usch, ja.
Eller för 7 år sedan var det 6 000 svenskar. Det ökar jättemycket.
Ja.
Och det är kvinnor och också unga kvinnor nu som åker dit.
Mm.
Det handlar mycket om jobbet. Men det handlar också om att kvinnor har ett till jobb. Nämligen det hemma. Och det är nu nödvändigt att kvinnor inte behöver se sig själva som huvudansvariga hemma. Och om man nu har det jävla otacksamma jobbet, att man liksom springer från sitt vanliga jobb och hem och har det också som ett huvudansvar, det är ju så, då blir det som att man behöver börja be om hjälp där hemma, vilket är en jävla otacksam grej. För att på jobbet, om man är en sån som har huvudansvar och ska delegera, då kallas det att man är chef.
Mm.
Och så får man extra betalt. Hemma är det ett jävla skitgöra bara.
Mm.
För att det blir liksom som ett tjatande och det blir... en syssla där man ska se behoven, man ska planera att det blir, och sen så kan man i bästa fall få hjälp med att det blir gjort. Liksom.
Mm.
Det här, jag vill bara ge ett råd som går ut på, man måste lyfta sysslor från sig själv, just med tanke på det här allt för stora belastningen som framförallt kvinnor lever under. Och när man då delegerar så ska man göra så här, tycker jag. Man ska lyfta ut en stor helhet på någon annan. Ungefär, man ska göra uppgörelser med sin familj så att man aldrig mer behöver prata om den saken. Och nu ger jag några exempel så att man ska förstå hur jag menar.
Mm.
Då menar jag så här. Du och jag här på landet till exempel, nu går det ingen nöd på mig, men och det kanske är just därför. Du och jag på landet här till exempel, du har alltid hand om matlagning och disk.
Mm.
Vi behöver aldrig prata om det. Det är inte så att jag ska säga, Magnus, kan du ta disken idag?
Nej.
Det vet du redan.
Ja, ja, ja.
Hemma har jag så att mina två söner, jag har aldrig disk där heller. De har varannan vecka. Och då ingår att efter middagen så ska det se ut som att middagen sen aldrig har hänt. Det ska vara undanplockat allting. Det turas de om med varannan vecka. Jag behöver aldrig prata om det heller. En av sönerna ska se till att det alltid finns mjölk hemma. Vad kan det vara mer?
Ja, men man
jag åt typ så här spaghetti och köttbullar och körsbärstomat i flera års tid. För min äldsta son hade hand om maten på tisdagar. Då behövde jag aldrig tänka på mat.
Nej. Och då fick du spaghetti.
Ja, och det kan man äta. Ibland är mat bara mat. Det är det här jag menar. Man ska inte sitta där med ansvaret som spindeln i nätet och sen be om hjälp. Absolut. Och tjata om hjälp och det blir inte gjort och man får lov att komma ihåg det.
Mm.
Sätt er ner, bestäm vem som gör vad. Mm. Sen kan du glömma det här. Du går bara hem och äter dina köttbullar på tisdagar. Du behöver inte tänka en sekund.
Ja.
Och jag skulle dra ett snäpp till. Om man har en partner som inte går med på det här, som inte är villig att dela sin tid och dra liksom tråkgrejerna, överväg separation, skulle jag säga. Mm. Det där är inte hälsosamt.
Nej, det kommer inte bli bra.
Det kommer inte att bli bra. Och man ska inte falla i fällan att kvitta mot, ja men jag har hand om däckbyte och byter proppar. Räkna hur många timmar om dagen går åt till sånt. Ja, liksom. Ja. Man måste delegera bort sysslor som äter tid för en varje dag.
Jag tror man måste hitta ett sätt där man är överens, där man tycker att där båda är nöjda med den fördelningen också.
Ja, det kan vara så att han är missnöjd eftersom han har fått det försämrat och får göra lite mer.
Ja, nej men ingen ska vara missnöjd med det här tycker jag. Eller båda två ska vara lika missnöjda i alla fall. Förstår du? För det, man ska inte ge sig för tidigt heller. Om man säger att vi ska dela det här och om han då säger att ja, jag tar däcken. Ja, men då så bra. Förstår du?
Ja.
Du måste hitta ett sätt där man känner att båda två tycker att det här är okej. Okay. Det är inga roliga sysslor, men det måste göras så vi delar det på ett jämlikt sätt. Det kan ju vara varannan vecka. Liksom, så
precis,
förstår
man kan ha...
Sen, jag tycker att det är jättebra och jag tycker att det är viktigt att man gör det. Det är en otäck och tråkig sak att behöva göra, men den är jävligt viktig för att förhållandet ska funka.
Ja.
Det har du gjort väldigt bra som har liksom satt upp de här sakerna, tycker jag. Det var en sak till som du gjorde bra. Men sen tycker jag också så här, man ska också vara medveten om, egentligen det du är inne på med köttbullarna, att då blir det ju på din sons
precis
sätt. Och då får man acceptera det. Och det är helt
det är
okej,
mycket
liksom
viktigt.
Sen kan
det
man resonera om så här, man kan lära upp, vet du vad du kan göra?
Jo, men från början fick jag inte ens grönsaker. Nej, och det fick jag lov att addera, för jag tycker att det kunde ingå igen.
Okej,
körsbärstomater ligger där tråkiga. Kalla.
Ja.
Det var något mer jag skulle säga, vad var det? Men jag gjorde... Min son sa till mig, han blev sur för att han tyckte att han fick göra för mycket. Varpå jag naturligtvis gick i taket och sa, och ville då vända, för han tyckte inte att jag gjorde någonting hemma. Det var väldigt provocerande såklart, för det gör man ju som vuxen.
Ja, ja.
Och då sa jag till honom, ja men då gör vi så här då, att jag gör absolut ingenting från och med nu, utom de saker du ber mig om, sa jag till honom.
Mm.
Först tänkte han, ja, typ bra. Sen förstod han vilken ocean av saker som bara ramlade över honom i den sekunden.
Ja.
Alltså varenda ärta som ska köpas, varenda räkning, alltså att jag inte skulle göra någonting. Då det blev som en tydlig bild av vad han då skulle få.
Ja,
så det tycker jag också är ett sätt att, okej, från och med nu gör jag ingenting då.
Mm.
Så får väl ni tala om för mig om det är något ni vill ha hjälp med. Alltså det är en sån oändlig frihet att inte bära det ansvaret.
Ja. Så kan vi göra också.
Alltså detta måste vara en revolution. Vad ska då? Ska du säga vad jag ska göra?
Du får säga allting jag ska göra.
Nej, det är redan sagt kan jag säga.
Ja men bra, jättebra råd Marit. Innan vi slutar nu, jag vill bara påpeka en sak. När vi var ju med Expressen TV i helgen också. När vi kom ut därifrån så var du upprörd.
Vadå?
Jo, därför att nu har du pratade hela tiden, så du tyckte jag pratade för mycket.
Nej, jag sa att för en gångs skull hade jag nästan blivit sur.
Ja, se om du har tagit igen det idag istället.
Jag har varit tyst hela den här podden.
Visst,
den här podden går ut på att vi ska prata.
Ja, gud, absolut. Oh, ja, visst.
Ja.
Så då säger vi tack för idag. Vi nöjda här.
Nästa fredag.
Ja.
Då jäklar, då är vi tillbaka.
Då jäklar vi tillbaka. Ja. Ikväll, denna fredag, så spelar jag på restaurang Ängelen i Stockholm. Om någon vill komma och titta, bara en liten hint.
Precis. Det kan vara värt att se er.
Ja.
Jag tycker ni är jättebra.
Då så.
Det är jättekul. Tack kära lyssnare. Fortsätt att skriva in till oss. Och vi uppmuntrar särskilt männen att skriva in vad det är för något som gnager när förhållandet är dåligt.
Och vad som helst är tillåtet tycker jag.
Verkligen.
Män har lika stor rätt i sina känslor och tyckanden som alla människor.
Och, ja men precis. Och alla får ju vara anonyma naturligtvis.
Ja. Toppen!
Ha det så bra nu.
Ha det bra.
Hej då!
Hej då!
Skilsmässopodden produceras av Makeover Media. Och vår bok kan du köpa i bokhandeln och på nätet. Och boken heter Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.